Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det här är podden Vidar möter, som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson, som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Adnan Shekarabi, välkommen till Vidar möter.
Tack så hemskt mycket.
Vi sitter i riksdagen, är tisdagen den 6 december. Och du har varit riksdagsledamot i 9 år ungefär. Men du är ändå väldigt ny i riksdagen.
Ja, för jag har varit tjänstledig från riksdagen under tiden som jag har varit minister.
Ja.
Så det är mycket nytt den här hösten. Att komma in i riksdagsarbetet och förstå också hur processerna fungerar här. Det är rätt så stora skillnader jämfört med regeringskansliet och regeringen.
Mm.
En helt ny roll. Men det är också spännande.
Mm. Riksdagen är ju uppbyggd kring ledamöterna med och partierna. Mm. Men ledamöterna har en helt annan frihet.
Mm.
Du har ju varit statsråd i 8 år, olika poster, civilminister, socialförsäkringsminister, socialminister i övergångsregeringen.
Mm.
Och så du har ju, och ändå är du inte gammal, 45?
Inte än. Nej. 44.
44, ja visst. Och liksom en lång bakgrund, ordförande i SSU och utbildad jurist. Och en person med, skulle jag vilja säga, med ganska stort eller mycket stor respekt, inte bara i det egna partiet utan också i de borgerliga partierna.
Jag är glad att jag vill höra. Ja. Tack.
Det märker jag när man rör sig i de här kretsarna.
Vad roligt. Mm.
Hör du är vice ordförande i justitieutskottet.
Mm. Mm.
Och du berör ju inte som jurist, och kanske är en ny mark kanske, men alltså på din politiska bana så är det ett nytt område.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Vet du varför du fick den här frågan?
Ja, för att ledningen tyckte att det var en klok idé. Och jag blev väldigt glad, för att som jurist så är det ju spännande att få jobba med rättsliga frågor. Mm. Och det har jag självklart gjort på andra rättsområden.
Mm.
Både socialförsäkringsrätten och upphandlingsrätten är ju områden som jag jobbat med som minister. Ju. Men justitieutskottet är ändå kärnan, liksom den hårda kärnan i juridiken. Mm. Och det är väldigt spännande att få ha användning av de juridiska kunskaperna, men också lära sig nya rättsområden och jobba med de professioner som finns inom rättsväsendet och rättskedjan.
Och så kan man ju säga utan att överdriva att rättsfrågorna, rättsstatens kamp med gängkriminaliteten, för att ta ett konkret exempel, 59 mord bara i år i den miljön. Det är klart, det är väl en av de riktigt stora omvälvande frågorna i Sverige.
Ja, det är ju en av de största frågorna, måste man ändå säga, i vårt land.
Ja.
Det är också en fråga som påverkar andra frågor. Det påverkar liksom tilliten i samhället i stort.
Mm.
Känslan av trygghet i samhället i stort. Så det är en nyckelfråga om vi ska kunna förstärka tilliten och sammanhållningen i vårt land, så måste vi ju komma åt den grova brottslighet som påverkar oss alla.
Ja. Och det verkar ju så när man ser på det utifrån, som om socialdemokratin nu positionerar sig alltså ungefär där man var i regering. Alltså att man inte ändrar bara för att man nu är i opposition.
Ja, det är korrekt. Vi fokuserar på sakfrågorna.
Mm.
Vi kommer vara en konstruktiv opposition på det här området. Sen finns det ju delar av Tidöavtalet som vi är väldigt kritiska till, som rör just rättssäkerheten och som får negativa konsekvenser för rättssäkerheten och långsiktigt för kriminalpolitiken överhuvudtaget. Men det finns också delar som är bra och förslag som vi är beredda att stödja. Och för mig är det viktigt att räcka ut en hand till justitieministern. Jag har stor respekt för Gunnar Strömmer och är beredd att jobba tillsammans med regeringen i de delar där vi har en gemensam syn. För den grova brottsligheten är så allvarlig för vårt samhälle, så att landets bästa måste komma först. Vi kan inte sätta kortsiktiga partipolitiska intressen först, utan vi måste vara beredda att samarbeta över partigränser och släppa prestigen i de här frågorna. Det är viktigt, tror jag.
Jag läste en artikel, jag tror det var förra veckan, du skrev i Svenska Dagbladet om det här. Mm. Och du markerade också ja, det här klassiska Tony Blair-citatet, alltså om ska vara tuff mot brotten men också brottens orsaker. Du talar om det förebyggande arbetet som en profilfråga där, mer för Socialdemokraterna. Mm. Vad kan man säga om det förebyggande då?
Ja, att de frågorna har fått för lite fokus i både sakpolitiskt och i debatten i Sverige. Jag menar, en avgörande fråga om vi ska klara av att minska brottsligheten, den grova brottsligheten, det är ju psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Den debatten finns ju inte. Liksom. Mm. Vi har inte gjort den kopplingen. Det har självklart diskuterats om skolans roll. Mm. Men det finns många andra delar i välfärdsstaten som är relevanta för att förebygga brott. Det är definitivt så att det finns ett behov av att sätta tydligare fokus på de frågorna. Och sen är det ju alltid så när det är ekonomiskt sämre tider så är ju risken att resurserna minskar i offentlig verksamhet. Mm. Och det kan ju få effekter för inte minst kommunernas frivilliga verksamheter. Va? Det som inte är reglerad i lag. Mm. Och då är risken att vi får en negativ effekt på det förebyggande arbetet. Så vi har en viktig roll där att sätta fokus på det förebyggande. Och i samråd med alla de professioner och aktörer som finns i den här sfären ta fram en uppdaterad politik som förhoppningsvis bidrar till att Sverige tar några kliv i rätt riktning också. Mm.
Jag tänker som så, jag har ju en del av mitt tidigare liv inom just ungdomar och brottslighet och missbruk och uppväxt då, när jag läste på folkhögskolan med Rita Liljeströms klassiker Barns uppväxtvillkor och sånt där. Och hela den socialpolitiska så här, grundbulten i samhället, det är som du säger, den lyser med sin frånvaro. Det finns ju verksamheter, men alltså socialpolitiken som sådan. Och vad jag minns då från min ungdom och 30-40 år tillbaks, så talar man ju inte om socialpolitiken att den skulle förebygga någonting speciellt, utan den skulle bygga alltså ett bättre samhälle. Mm. Om människor har bra villkor, arbetar, försörjer sig och så vidare, så är det ett bättre samhälle helt enkelt. Och man tänkte inte att det ska förebygga just det eller det eller det, utan det skulle bygga någonting bra. Liksom det är en helt annan attityd till det än vad vi nu. Och jag undrar om inte det var mer rätt då, alltså att det är väldigt svårt att säga att man ska förebygga någonting särskilt med en särskild åtgärd. Och det kan ju vara om människor som har allvarlig psykisk ohälsa eller är väldigt, väldigt fattiga eller såna saker. Då kan man säga, här kan man gå in. Men i det stora hela så är det väl alltså, bra skola, att barnen går i skolan, arbeta, försörja sig, vara en del av det här. Det förebygger väldigt mycket.
Men debatten i Sverige när man har talat om förebyggande insatser har ju handlat om väldigt smala frågor. Ja, alltså mer kanske repressiva inslag också inom det förebyggande. Ja, socialtjänstens tvångsåtgärder till exempel. Ja, men du har ju rätt i att det som på riktigt förändrar situationen, det är ju de generella insatserna i ett samhälle. Va? Och vi behöver nog få mer fokus på detta, absolut. Och det rör inte bara välfärdsstatens roll och de olika komponenterna, utan det rör ju också civilsamhället. Jag tänker på idrotten som en central faktor för att unga ska få framtidstro, meningsfull fritid, inspiration. Idag är det så att vi har fått ett samhälle som är segregerat också i den delen. Journalisten Emma Lindsten skrev ju en intressant bok om segregationen i skolan, och ett kapitel handlar ju om segregationen på fritiden. Mm. Att medelklassbarn har ofta flera organiserade aktiviteter i veckan. Mm. Flera olika typer av organiserade. Medan många som kommer från dagens underklass, alltså de som har ekonomiska svårigheter, de familjer som har ekonomiska svårigheter, de saknar någon form av organiserad fritidsaktivitet. Det där är en viktig faktor självklart. Mm. För jag minns ju själv vad idrotten och kulturlivet för den delen gjorde under de här åren när man formas och när man får liksom framtidsidéer, när man får liksom inspiration, när man får ett sammanhang, trygghet och också en plattform att göra någonting vettigt, något konstruktivt med den frustration som väldigt många unga killar känner i åldern 11, 12, 13, 14, 15, 16. Va? Så att vi behöver en bredare debatt som är kanske mer fokuserad på de generella insatserna och inte bara det som är specifikt brottsförebyggande.
Nej, eller hur? För För det vet man egentligen inte så exakt. Ingen kan säga exakt så här, vad gör att det vänder för en ung människa eller att det går bättre för en ung människa. Det var många olika saker. Det var ett samtal med en person. Mm. Bara som helt plötsligt får den här unga människan att tänka på ett annat sätt. Mm. Och sånt kan man ju inte bestämma i riksdagen eller i regeringen. Utan det är något annat. Men en sak som också är där och som jag tror är viktigt är att när man ser på, jag menar, de undersökningar och granskningar som inte minst Dagens Nyheter har gjort så här fakta i frågan, så ser jag vilka är det som skjuter. Ja, de allra flesta är ju födda här, men i stort sett allihop har ju en invandrarbakgrund. Mm. Och det säger någonting också om att en misskött invandringspolitik under många år. Jag menar, Sverige ska ju vara ett bra invandringsland. Mm. Men om det kommer för många samtidigt så hinner inte samhället med. Det går vare sig skola eller civilsamhälle eller allt det här, utan det blir olika världar på något sätt.
Ja, erfarenheten om man tittar på de senaste decenniernas invandring till Sverige, det är att många grupper har lyckats otroligt väl.
Ja, ja, ja.
Men så har det grupper som inte alls lyckas lika bra. Och man måste klara av att föra en debatt om det. Mm. Vad är det som har gjort att vi har lyckats till delar och misslyckats i andra delar? Och det är klart att då spelar ju invandringens storlek en avgörande faktor, men det är många andra faktorer också. Hur integrationen sker, hur fördelningen sker i landet, hur bosättningen sker. Nu kommer ju Sverige med mycket stor sannolikhet ha en begränsad invandring de kommande åren och decennierna. Det verkar ju liksom råda ändå en politisk enighet om att vi ska ha en stram migrationspolitik. Vilket innebär att då borde det finnas utrymme att de här kommande åren sätta fokus på att klara av integrationen av de människor som haft svårigheter att komma in i samhället. Och det tycker jag är bra, för att du är helt rätt i att många av dem som hamnar i sociala problem och som i värsta fall då en liten grupp kan ju hamna i kriminalitet och gör det. Det är ju inte nödvändigtvis nyanlända människor.
Nej, de är födda där.
De är födda.
Ja, och det är ju ännu värre.
Ja,
för det säger någonting om...
Absolut.
Eller hur?
Absolut.
Det var inte så konstigt att man sa att de kom 2015 och kastades ner 150. Ja. Jag menar, det är lätt att förstå. Mm. Men de är födda här i huvudsak.
Det intressanta är att många av dem som kom 2014 och 2015 har gått otroligt bra för dem.
Ja,
man kollar till exempel på gruppen som kom från Syrien.
Mm.
Jag har mött många nu. Och många har kommit in i samhället väldigt väl.
Mm.
Så det har att göra med förutsättningar. Det är ingen tvekan om. Alltså, vad har man för förutsättningar att komma in i samhället? Vad är det för mottagande?
Mm.
Hur ser förutsättningarna för mottagandet ut? Och det där är ju någonting som måste vara vägledande för ställningstagande de här kommande åren. Erfarenheten av vad som lyckats och inte lyckats.
Ja, precis. Och jag, utan att veta så väldigt mycket om det, men jag har talat med en del Afrikakännare och följt inte minst den brittiska debatten om när det till exempel gäller somalier.
Mm.
Och somalier är väldigt bra integrerade, alltså i Storbritannien till exempel.
Mm.
Och hemma vid där i Östafrika, så man är entreprenörer, man tar hand om saker och ting. Det är mycket företagsamhet och man fixar, donar, ordnar. Men här hamnar ju många istället utanförskap och bidragsförsörjning, och det är det sämsta.
Ja, och det är precis den debatten vi skulle behöva ha. En öppen, transparent, ärlig debatt om dels vilka grupper som har haft svårigheter att komma in i det svenska samhället, vad skälen till detta är och vad lösningarna framförallt är.
Mm.
Det är ju en debatt som är svår, för att det är klart att det finns liksom risk för stigmatisering, det finns risk för att fördomar och främlingsfientlighet kan komma att prägla debatten utan tvekan. Men det kan inte vara skäl till att inte föra den debatten, alltså att inte ha det samtalet, för att vi vill ju att Sverige ska vara ett bra land för alla.
Ja,
vi vill ju att alla ska komma in i samhället.
Ja.
Vi vill ju lösa de problem som finns, och då måste vi också se verkligheten som den är idag.
Mm.
Vi måste orka ta in det.
Mm. Jag tror som du, ifall man kan hålla ner invandring här i 15-20 år så ger Sverige mycket goda chanser att komma igen. Mm. Absolut, det är jag nästan säker på. Du är ju själv invandrare.
Mm.
Ja. Och sen du lämnar regeringen då och blev riksdagsledamot och i någon mening vanlig medborgare, så har det också uppmärksammats mycket mer, så att säga. Du framträder mer som en svensk iranier. Du har också skrivit en väldigt, väldigt intressant bok som heter Korsvägar ihop med Jesper Bengtsson.
Mm.
Om det här, om så här, ditt liv som svensk och iranier.
Mm.
Kan du utveckla det där lite? Alltså,
Men jag har känt ett behov av att berätta om resan att bli svensk. Resan att hitta sin identitet. Det är ändå någonstans mellan 20-25% av svenskarna som har rötter i andra länder. Och det här med dubbla identiteter och liksom många identiteter egentligen i en och samma person. Det är någonting som...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Som präglar många människor i vårt land. Så jag kände liksom ett behov av att berätta om hur min resa in i det svenska samhället gick till, hur jag hittade min identitet. Och det känns fantastiskt att få prata fritt om det. Det är klart att när man är i regeringsrollen så är man ju mer begränsad, och det är ju självklart, det är ju en annan roll. Men nu råkade det vara så att boken gavs ut samtidigt som jag gick in i en ny roll också som riksdagsledamot. Och...
Väntar du på det eller?
Nej,
inte vänta så. Nej, men, alltså,
nej, men jag hade nog tänkt att släppa boken efter valet. Det var ju genomtänkt. Men jag hade ju hoppats på att vi skulle vinna valet. Men just i bokens perspektiv så blev det ju en möjlighet att tala lite mer fritt om den livsresa som jag har gjort. Och sen kom jag naturligtvis Iranfrågan upp på dagordningen eftersom protesterna inleddes nästan direkt efter det svenska valet ju. Så det har funnits skäl att ändå prata en del om den svensk-iranska identiteten och hur det påverkar mig idag och hur det påverkar runt 120 000 svenskar som har iranska rötter.
Ja. Och läsningen av din bok, det gav ju mig, jag har ju aldrig flyttat och vet ju ingenting om det i praktiken, men ändå din bok gav mig mer insikter om hur den där resan kan vara. Man pendlar mellan väldigt svensk och ingen svensk. Och det där är, alltså, jag skrev några rader om din bok i Folkbladet, och sammanfattningen var så att säga att det är en plädering så att säga för en nationell gemenskap men utan identitetstvång. Alltså man kan faktiskt, man ska inte gå runt och försöka trycka undan att man faktiskt har en annan identitet också.
Ja, och jag tror den nationella gemenskapen är en förutsättning för den samhällsmodell som jag och vi socialdemokrater vill se, en samhällsmodell som bygger på ömsesidighet, som bygger på solidaritetstanken, som bygger på tillit, hög grad av tillit mellan människor. Då måste det finnas en stark nationell identitet. Så måste ju den identiteten vara inkluderande, som du är inne på, och det måste ju vara fri från tvång självklart. Men det krävs ändå att det finns en gemenskap i ett samhälle och en stark känsla av samhörighet för att vi ska kunna ha ett samhälle som är jämlikt och som bygger på de värderingar som Socialdemokraterna har utgått ifrån i samhällsbygget sedan början av 1900-talet.
Vad jag förstår så den iranska diasporan i Sverige är ganska stor, 100-120 000 människor kanske ungefär. Och ni är några svenska iranier i riksdagen nu och så vidare. Skulle du säga, har det betydelse eller håller du mycket kontakt med...
Mer och mer med anledning av protesterna. Det har ju fört många iranier samman. Sen är det ju en grupp som är extremt framgångsrik i Sverige. Det spelar ingen roll om man är i politiken, näringslivet, kultursektorn. Det är ju en grupp som har kommit in i samhället väldigt väl. Och bland de mest högutbildade grupperna i det svenska samhället. Men det är... också en resa som många har gjort och gör, att hitta den här dubbla identiteten, att kunna vara svensk och känna sig 100% svensk och samtidigt ha den iranska identiteten och kopplingen till den iranska kulturen och traditionerna.
Ja, det är ett det är ett fantastiskt gammalt kulturland. Och, jag menar, iranier är ju, finns ju överallt. Alltså, genom olika, det har ju varit många sammanbrott, många revolutioner, många diktatorer under årens lopp, alltså seklernas lopp. Och det finns ju iranier överallt egentligen.
Och det är verkligen, jag var i Tyskland sista resan som minister gjorde till Tyskland, och i Tyskland så var det 6 partier i förbundsdagen, och av dem har 3 antingen partiordförande eller partisekreterare som har iranska rötter.
Ja.
Och det är ju på något sätt, det är ju en direkt effekt av mörkret i Iran också. Va? Mm. Det har ju gjort att människor har tvingats lämna Iran. Ja. Men det har ju en positiv sida också att människor med iranska rötter finns i stora delar av världen, och man bidrar till de samhällen som man är verksam i, och det sker en utveckling av kulturen också när olika kulturer möts. Så att det är ju, jag tycker för mig har det varit en resa också att inse att allt det mörker som har präglat det iranska samhället sedan islamiska revolutionen 79 har ju också haft positiva effekter i människors liv. Det kommer jag inte ifrån. Mm. Och det var ett av mina barn som påminner mig om detta. Vi pratade om revolutionen och så sa jag någonting. Jag fick frågan om jag önskar att revolutionen inte hade skett. Och då svarade jag på det. Och då sa mitt barn att men då hade ju inte jag funnits.
Nej.
Och det blev liksom verkligen en tankeställare att men så här är ju. Alltså ur det negativa föds också nya positiva möjligheter.
Ja. Och du skriver om det där i din bok också. Ni fick ju gömma er ett tag här. Och på den tiden var det ju regeringen, det var ju inte någon migrationsdomstolar och sånt där som avgjorde saker och ting, utan det var väl Mona Sahlin som skrev under att inte skulle få, och Carl Bildt som
Carl Bildt som räddade mig, kan man säga.
Ja,
eller
ja.
Det borgerliga maktskiftet då, 91, för det var ju ett krav från om jag minns rätt, Folkpartiet och Kristdemokratiska Samhällspartiet att man skulle då avskaffa det här Lucia-beslutet från 89 som socialdemokratiska regeringen har fattat om strängare migrationspolitik. Ja. Och i samband med detta var det väldigt många som hade fått avslag som fick då uppehållstillstånd av humanitära skäl.
Mm.
Och vi var ju då, vi tillhörde den gruppen. Vi var ju på väg att lämna Sverige, hade gett upp och hört av oss till polisen och förberedde oss för att lämna Sverige för att söka skydd i ett tredje land.
Ja, ni var på väg till Kanada, va?
Ja, det var en av drömmarna i alla fall. Att söka sig vidare till Kanada. Men så blev det maktskifte och i anslutning till det så kom det då ett uppehållstillstånd från ingenstans. Så det är verkligen slumpen som avgjorde att jag hamnade här och sitter här med dig.
Ja, visst. Du, jag såg att Margot Wallström, den tidigare utrikesministern, skrev en debattartikel i Aftonbladet som du gillade idag på morgonen här på sociala medier, där hon uppmanade Tobias Billström, då, den nuvarande utrikesministern, att skärpa tonen mot Irak, kan man säga. Men hon också, hennes mening var så att säga att hela revolutionsgardet, då, alltså ledningen i Iran, borde terrorförklaras. Och jag såg att du understödde det.
Nej, jag tycker det är intressant att följa Margot Wallström och inspirerande, för det hon har gjort egentligen under de senaste åren, det är att hon har omvärderat sin syn på Iranpolitiken. Och en del ser det här som något negativt. Jag såg att på Twitter är det alltid folk som skriver kappvändare och sådär, va? Men jag välkomnar alltid när människor tänker och kritiskt granskar sina ställningstaganden och effekterna av de besluten och är beredda att omvärdera. Och Margot har ju nu skrivit 2 artiklar ju på det här temat om behovet av att uppdatera Iranpolitiken, att ha en hårdare attityd gentemot den islamiska regimen i Iran och överge den övertro som har funnits på dialog med regimen från EU och Sveriges sida under de senaste decennierna. Det har ju varit väldigt mycket fokus på dialog med den iranska regimen ju, inte minst från EUs sida, och Sverige har ju varit en del av detta. Men det har ju skett i priset av att det har varit ganska lite fokus på det som händer inom landet och de människorättskränkningar som begås dagligen av den islamiska regimen mot en befolkning som vill ha frihet och demokrati. De frågorna har ju blivit mycket mer aktuella nu eftersom det pågår i praktiken en revolution i Iran. Det är svårt att säga något annat. Nu har ju protesterna pågått sedan mitten av september. Och trots att regimen använder sig av en gränslös brutalitet, alltså dödligt våld mot fredliga demonstranter, så slutar inte folk protestera. Utan snarare så är det så att protesterna har vidgats, så att säga. Det omfattar hela det iranska samhället. idag och igår har det varit storstrejk i Iran. Och jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att en sån här politisk strejk i Iran skulle leda till att basaren i de olika iranska städerna skulle stänga ner. Men det hände igår faktiskt. Mm. Så det är en väldigt stark rörelse för sekulära värderingar, för demokrati, och folk är beredda att ta rätt så stora eller enorma risker. Folk är beredda att faktiskt riskera sina liv för att få till en förändring i Iran. Och det har ju tagit tid att komma hit. Mm. 43 år har det tagit, va? Men nu är folk där, att man är beredd att göra det som krävs för att bli av med den här regimen.
Du menar att det är ett avgörande, kanske inte ögonblick, men en avgörande period som Irans befolkning befinner sig i nu?
Ja, för fram till egentligen 2019 så fanns det ändå en försiktighet i det iranska samhället. Alltså erfarenheterna från revolutionen 79 gjorde att man var väldigt skeptisk till revolution. Mm. Utan ville se stegvisa förändringar. Men folk landade i slutsatsen att det inte går att reformera det här systemet. Mm. Systemet har så många komponenter som stoppar reformer. Så trots att folk har deltagit i icke-demokratiska val för att välja mer reformsinnade politiker, så har det inte blivit några reformer. Så till slut så landade, kan man säga, en majoritet av iranierna i slutsatsen att nej, men då måste vi protestera för att få bort den här regimen, för att få till en förändring av regimen. Mm. Och priset är ju väldigt högt, för det här är en regim som är van med att använda sig av våld mot sin egen befolkning. Men det som skiljer de här protesterna från tidigare protester, det är ju att de pågår i hela landet. De inkluderar alla samhällsklasser, alla olika etniska grupper i Iran. Och att protesterna leds av kvinnor. Mm. Som är den grupp i det iranska samhället som har haft mest att förlora på det islamistiska styret. Mm. Som har förlorat rättigheter, som verkligen både generellt och mer specifikt också drabbats av den politik som förts av islamisterna sedan 79. Mm.
Intressant, Ardalan. Och avslutningsvis här, några ord kanske om socialdemokratin och vart det bär iväg. Som du ser på det hela. Du sitter ju i yttersta partiledningen. Du är ledamot, ordinarie ledamot i verkställande utskottet och riksdagsledamot och har en tung post här i riksdagen. Och så där. Jag har ju erfarenhet själv som riksdagsledamot av oppositionstillvaron i början på 90-talet. Jag kan säga att partiet var uruselt. Alltså vi är vana ett sånt parti som förnyas genom att regera. Och när omvärlden förändras så förändras vi. Men att som i opposition och börja diskutera och sånt där, vad man ska göra, det var inte särskilt kreativt, för att uttrycka det milt. Hur känns det nu i partiet, skulle jag säga, efter valförlusten?
Det är väldigt speciellt, för att vi tappar ju regeringsmakten, men vi gick ju framåt. Och det präglar liksom inställningen också, att ja, det är klart att det finns en besvikelse på att vi inte vann, att vi tappade regeringsmakten. Samtidigt finns det ju en stolthet över att vi flyttade fram positionerna och vann nya väljare. Mm. Så det är en dubbel känsla faktiskt. Det är några viktiga projekt där framför oss. Det ena är ju att dels behålla de nya väljare som vi har. Vi har fått många borgerligt sinnade väljare som har valt att rösta på oss på grund av värderingsfrågor. För att de inte gillar Moderaternas samarbete med Sverigedemokraterna. Det är liksom ett av huvudskälen till varför man har valt oss. Så ett projekt är ju att behålla de väljarna. Ett annat projekt är ju att vinna tillbaka de väljare som har gått till Sverigedemokraterna. Mm. Och det är klart att det kommer vara en väldigt intressant fråga, för det kommer ju ske förändringar. För Sverigedemokraterna kommer ju att gå från att vara ett rent missnöjesparti, ett oppositionsparti, till att i praktiken vara ett av de partier som har makten i Sverige och blir därmed också ansvariga för samhällsutvecklingen. Då kommer det komma nya öppningar för Socialdemokraterna. Men det som man märker nu är att det är viktigt för socialdemokrater att vi ska vara ansvarstagande, att vi ska vara konstruktiva där vi har samsyn med regeringen, och att vi inte ska liksom dra iväg i oppositionspolitiken, utan fortsätta egentligen den linje som vi har haft sedan Magdalena Andersson valdes till partiordförande i november förra året. Mm. Jag tror att det är en ganska bra väg till valseger nästa gång. Att vårda de här relationerna som vi har med många medborgare, bygga nya relationer och att orka också fortsätta vara ansvarstagande och konstruktiv där förutsättningar finns. Mm.
Ja, intressant. Det är väl en gammal läxa att om du uppträder som ett regeringsparti även under tiden opposition så är du mer valbar nästa gång det blir val. Det vill säga om du, för då...
Ja, man måste ju också liksom ställa, jag tror generellt både i livet och politiken måste man alltid ställa frågan, vad har vi för tillgångar då? Så vad är vår styrka? Mm. Och bygga på den styrkan. Och vår styrka är ju inte att vi är jätteradikala eller extrema eller populistiska, utan vår styrka är ju att med Socialdemokraterna får vi ett vettigt alternativ. Mm.
Ja.
Som är relativt välavvägt och som man kan lita på.
Ja, liksom. Lite halvtråkigt. Men...
Det ska vara tråkigt. Ja, det är liksom lite grann vår USP. Och det förtroende som svenska folket har för Magdalena Andersson är ju fantastiskt. Va? Mm. Det är ju liksom på nivåer som sticker ut också i europeiska jämförelser. Att bygga vidare på det. Och sen behöver vi självklart utveckla vår politik. För den fråga som jag får när jag är ute och pratar senast i Gävle igår. Hur ska ni lösa segregationen då?
Mm.
Alltså det är en fråga som dyker upp överallt. Ja. Och vi måste ha ett bättre svar på konkreta reformer. Hur vi ska bygga ihop Sverige igen. Mm. Alltså lösa de segregationsproblem som påverkar så många olika politikområden. Va? Det är det stora projektet. Mm. Och jag tror att vi kommer att ha ganska goda förutsättningar faktiskt.
Mm. Det säger alltså Ardalan Shekarabi som har varit med i Vidarmöter denna dag. Härifrån riksdagen. Stort tack för att du ville vara med.
Tack så hemskt mycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.